var intressant det här som du läste, Thomas, från Matteus 10:28, därför att det ordet kom till men jag kom in här idag. Men jag visste inte riktigt vad det stod någonstans, men nu vet jag i alla fall, det är Matteus 10:28. Att frukta inte djävulen. Vet du det, att vi har ingen som helst anledning att rädda för djävulen. Och du vet när du vet Gideon, i Domarboken, när han skulle gå och när Gud hade utvalt Gideon att gå och strida mot Midian, så var det ingen kaxig kristen. Han var jätterädd. Och Gud har humor. Har du tänkt på det? Gud har en väldig humor vem man använder. Han använder inte de här som vi tycker är, ja, men den här ser ju så häftig ut. Han använder det som ingenting är i världen. Och Gideon, han var en nolla. Han var riktig fegis. Och att jag skulle stå så här och predika, det är ett mirakel, kan jag säga. Därför att när jag var i tonåren, då hade jag väldigt samlingsproblem. Så det är typiskt Gud att han tar dem som man tänker, alltså det här går ju inte, va. Men Gud, han väljer det. Han tittar inte på det yttre, han tittar på. Och när han då säger då till Gideon så här: frukta inte. Varför säger han så för? Jo, han var rädd. Just för att han var rädd så säger han: frukta inte, var inte rädd. Och när Gud säger en sak så här, om du är rädd just nu, då säger han till dig: var inte rädd. Så är det inte för att han vill såra dig. Det är inte för att han vill trycka ner dig och tycka att du får inte vara rädd. Utan när Gud talar ut någonting till dig och mig, när han talar sitt ord till dig och mig, då sker någonting i ditt och mitt hjärta. Ni vet att det står så här: Guds kärlek, den driver ut all fruktan. 1 Johannes 4. Alltså, om du är rädd, då behöver du Guds kärlek. Och när vi läste här psalm 91, så säger man en sak så här: jag har ingenting att frukta, därför att jag sitter under Högstes beskärm. För om vi är rädda, om vi är lika rädda som världen är, vem ska då ge världen hopp? Har du tänkt på det? Vi har inga anledning att vara rädda, därför att vi ska ge världen hopp. Och jag vill här idag tala till om att Gud, han helar människor. Jag och Carina, min fru tyvärr inte med här nu idag, hon är hemma och lite krasslig så här, men vi har gått på arken i 4 år och vi liksom har fått det här med helande tjänsten på vårt hjärta, både kroppens och själens helande. Och vi är väldigt frimodiga när vi talar om att Gud, han är en Gud som helar människor. Han är inte en Gud som lägger sjukdomar på människor. Han gör inte det. Gud skickar inte sjukdom på dig och mig för att han ska testa dig och mig och göra oss ödmjuka. Du som är förälder, hur många här har barn? Jag har 2 barn. Ja. Inte går du och ger din son en smäll på käften och säger att jag älskar dig. Eller går och bryter benet av honom och säger att jag älskar dig. Du gör inte det, därför att du älskar ditt barn. Eller hur? Du är rädd om ditt barn. Det är samma sak med Gud här. Gud skickar inte sjukdomar, nöd och en massa saker på dig för att du ska hålla dig ödmjuk. Det är inte Guds natur, därför Gud kan inte frestas av det onda, står det. Jesus säger så här: i mig finns inget som hör djävulen till. Ingenting av det som djävulen är finns hos Jesus. Han var fullständigt borta från allt det här vad ondska heter. Låt mig säga så här, att sjukdom, det är en konsekvens av syndafallet. Det är ingen straff, det är en konsekvens. När människan syndade mot Gud i lustgården, då kom sjukdom in i världen. Och det är så här, sjukdom, det håller människor bundna. Och jag hatar sjukdom. Jag ska visa hur Gud ser på det här med helande, hur han ser på sjukdom. Och jag är glad att du läste från Andra Mosebok 15:26. Herren är din läkare. Vet du vad det innebär att han är din läkare? För det första står det Herren. Vet du vad Herren är för någonting? Det är det högsta gudomliga namnet som finns. Alltså det finns inget hög, det finns ingen högre. Och när han då säger så här, jag är Herren, din läkare, då är han den högsta läkaren som någonsin finns, som alltid kommer att finnas. Alltså han är över alla läkare. Över. Och han är den enda som har makten över alla sjukdomar. Han har makten över coronaviruset. Han har makten om det kommer fler sjukdomar. Namnet Jesus, det står högre än alla sjukdomar. Så det är inte vem som helst vi pratar om när han säger jag är Herren din läkare. Och det är just när vi läste här då alltså om att om du håller din Guds bud, då ska inte jag lägga på dig de sjukdomarna. Och vet en sak, om du sällan blir sjuk, tacka Gud för att du inte behöver bli sjuk. Det är också det med signelse att inte bli sjuk. Jag är sällan sjuk. Det är inte ofta kan säga sig. Någon gång kan jag få någon lätt förkylning. Men om du är frisk, tacka Gud för att du är frisk och slipper vara sjuk. För det finns många människor som är sjuka. Så det är med signelse. Tacka Gud varje dag som du får stiga upp i din säng och får gå till ditt arbete. Tacka Gud varje dag att du får äta dig mätt och få vara vid hälsa. Och kan vara ute och njuta naturen, ut och gå, ut och springa och kanske vad du nu vill. Tacka Gud för det. För det är med signelse. Det är inte självklart att vi är friska därför att vi är i världen. Våran kropp vi har just nu, det är inte den här härlighetskroppen vi ska få en dag hemma i himlen. Utan den här kroppen vi har just nu, det är en förnedringskropp. Alltså den ska brytas ner. En dag ska vi få nya kroppar som inte tar emot någon sjukdom. Jag brukar säga så här till mig själv, att överlåt din kropp varje dag till Jesus. Varför ska du göra det för? Jo, det är så här, för att din kropp och min kropp, det är ett tempel för den heliga ande. Läs första Korintierbrevet 3 och första Korintierbrevet 6. Din kropp, den har Jesus köpt fri med sitt eget dyra blod. Och han säger om han vill tala, att frambär din kropp, säger han, som ett levande offer. Varför ska du göra det för? Därför Jesus, han är en barmhärtig Jesus. Han är en barmhärtig frälsare. Och han har omsorg om din kropp. Därför överlåter jag ofta min kropp till Jesus och säger Jesus, fyll min kropp med din helande kraft, fyll min kropp med din närvaro, så jag kan fylla dig. Då vet jag, då behöver inte jag frukta för någonting. Men hur ska man nu då göra när man blir sjuk? Vad gör jag då? Om vi ska se här några saker här från Guds ord. Jag vill att vi ska gå till Matteus 9 först här och se hur Jesus behandlade människor. Därför när vi talar nu då alltså om helande, så är det viktigt att Jesus får vara i centrum. Han är det viktigaste, att Jesus får vara det centrala. Alltså Jesus, han är vårt stora exempel som vi tittar på. Hur hanterade Jesus människor som var sjuka? Om vi börjar i Matteus 9:35. Det här är ett klassiskt ställe. Matteus 9:35. Står det, Jesus gick omkring. Intressant tycker jag. Han stod inte och väntade i en kyrka. Han gick omkring. Så här. Han var alltid i rörelse, Jesus. Han rörde sig därför att han ville möta människorna. Var gick han? I alla städerna. Vilka städer har vi här? Ja, vi har Piteå, vi har Boden, vi har Luleå och sådär. Det är städerna, va? Byarna. Har vi någon by här? Korsträsk, Visträsk. Har vi mer? Ja. Det finns många byar här. Han var i städerna, i byarna. Vad gjorde han? Jo, han undervisade i deras synagogor. Alltså han var alltså på gudstjänster och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Ibland har vi ont, eller hur? Har du haft ont någon gång så här, lite krämper? Det är liksom ömma. Du kanske inte känner dig sjuk, men du har lite ont och sådant så här. Att till och med tog dina krämpor på dig. Alltså, han tog inte bara sjukdom, han tog krämpor på sig. Om du till exempel har lite ömmen och så här, kanske lite ont i huvudet, kanske lite ont i kroppen så här. Han tog dina krämpor, till och med kanske tandvärk tog han då. Gjorde han det? Ja, han tog till och med tandvärk. Halleluja, slipper gå till tandläkaren och har dyra pengar. Han tog alltihop. När han såg folkskarna, alltså när han såg inte bara 10 pers där, 20 pers där, när han såg folkskarorna, och vet du, när han såg folkskarorna, då såg han inte bara en stor grå massa. Han såg människan bakom allsammans. Han såg dem, alltså han såg in i dem, alltså inte bara så här, okej, hur många är det där? Ja, det är 3000 där, och så är det 500 där, och så är det 100 där. Hans blick fixerade sig på dem. Och vet du en sak? Gud, han ser dig. Han ser dig just nu. Han har samma intensiva blick mot dig just nu som han hade när han kom kring. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. Det här ordet är ett oerhört starkt ord. Han var barmhärtig. Och barmhärtighet, då tänker vi så här, ja, Gud ser dig, kära broder och syster, han ska styrka dig, han tycker synd om dig. Ja, det är klart att vi tycker synd om människor är sjuka, men det här förbarmande, det innebär att han tillät den smärtan som de kände att ta på sig själv. Jag vet inte om ni brukar kolla på tv. Vi brukar kolla på ett program som heter Sofias änglar. Har ni sett den någon gång på kanal 5? Sofias änglar. 3 stycken personer som kommer till en familj. En person som har varit med om någonting fruktansvärt. En olycka. De har blivit dödade. Och de blir fullständigt alltså nedtryckta. De klarar inte av situationen. De håller på att renovera ett hus, en lägenhet. Och så bara allting rasar samman. En fruktansvärd tragedi. Och det är väldigt fin, säger jag faktiskt här. Och Jesus, han ser alla dessa människor som där allting bara raseras i ett ögonblick. Helt plötsligt, alltså mitt i en idyll, kanske på semester, så händer en olycka och människor omkommer. På loppet av någon sekund och minut så har hela livet spolierats fullständigt. Vet du, de människorna ser Jesus. Och när han ser dem, då fylls han av medlidande. Alltså han tar på sig den smärtan, den bördan. Varför då? Jo, de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Här har du Jesus. Det är så han behandlar människor. Det är så han ser på dem. Barmhärtig Jesus. Han liksom trycker inte ner dem. Han går inte liksom ringa och klaga. Ja, det här är på grund av att du har levt så och så och så. Utan han ser folkskarorna. Han tillåter sig att ta på sig den smärta som de. Och sen när han sen då går omkring då. Han var alltid i rörelse, Jesus. Hur gjorde han då? Ja, så vi går till Markus evangelium, kapitel 1. Markus 1. Vers 39. Han gick, tar du igen, och predikade i deras synagogor i hela Galileen, Markus 1:39, och drev ut de onda andarna hela tiden. Så såg det så här, en spetälsk kom fram till honom. Vi stannar där. Ja, vad säger du? Det var inget konstigt med det. Alla kom till Jesus. Ja, men står det, en spetälsk kom fram till Jesus. Vet du vad han gjorde? Han gjorde det som var förbjudet. En spetälsk skulle enligt samhällets lag vara på avstånd, långt borta från människor. Det var en fruktansvärd smittosam sjukdom. Utslag över hela kroppen. Och inte bara det själva att det kliar, att det var plågsamt. Det var förenat med livsfara. Den sjukdomen. Alltså det var fara för livet. Man kan säga så här. Om du kom nära eller ens snudda lite grann, då var du själv spetelsk. För det var en sån fruktansvärd smittosam sjukdom. Och en spetelsk som visste det, där ska vara på avstånd. Och när han såg människor närma sig honom på långt håll, då ska han ropa spetelsk, 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 för att varna dem: kom inte nära mig, du blir smittad. Det var hans skyldighet. De var inte skyldiga att ta reda på var någonstans det heter spetelska, utan de skulle kunna gå i lugn och ro och bara vara där. Utan han var skyldig att berätta för dem och ropa spetelsk, spetelsk, och absolut inte komma in. Det innebar att han fick inte komma in ens i gemenskap med människor. Han fick inte vara i synagogan. Han fick inte vara in i folkgemenskapen. Han skulle vara utanför, så långt bort som möjligt från människorna. Det var hans dom. Men vad gör han? Han kom fram till Jesus. Vilken frimodig broder. Det gör du inte om du inte vet att den här mannen kommer ta emot mig. Och när han kom fram då till Jesus, du ska veta det här, Jesus, han vet om att enligt lagen så ska han ropa spetälsk. Han vet om det. Och sen så här, han föll på knä och bad: om du vill så kan du göra mig ren. Vad säger han där? Jo, Jesus säger så här: jag vet att du kan detta. Det här är ingen match för dig. Du kan bota mig. Men frågan var: om du vill Jesus detta, vill du verkligen det här? Varför säger han så? Han hade fått säkert mött massor med människor som sagt: jag vill inte. Både kan och jag vill inte. Man säger så här: Jesus, det här kan du. Jag vet det, Jesus. Jag behöver inte liksom, utan, men vill du Jesus? Jesus står där. Vad gör Jesus? Han säger inte så här: hur vågar du komma fram till mig? Hur vågar du röra vid mig, du orena människa? Försvinn ifrån mig, du kan ju smitta mig. Nej. Han säger inte det. Jesus förbarmade sig. Kommer du ihåg vad jag läste från Matteus 9:35? Han förbarmade sig. Alltså, han står där. Han står på knä där. Han förbarmar sig. Men vad han gör en sak till. Han räcker ut handen.
Ja,
det var. Han räcker ut handen. Det är ju livsfarligt. Det här säger man en sak så här. Alltså, senare här kommer jag liksom vilja be för er. Men om Jesus rör vid en som är spetälsk, vågar vi då röra vid någon som är fylld av coronaviruset? Jag bara ställer frågan. Annars säger du: du är inte Jesus. Nej, men Jesus bor i mig. Jesus vågar göra detta. Han räcker ut handen, rör vid honom. Och sen så här: jag vill bli ren. Fyra ord. Han behövde inte be i timmar. Han sa fyra ord: jag vill. Inga problem, säger Jesus. Det här vill jag verkligen göra. Han är så villig att bota dig. Om du visste, du hittar ingen mer villig läkare än Jesus att bota. Du kan söka var du vill någonstans. Jesus, han är oerhört villig att bota. Det är liksom ingenting jobbigt för Jesus i detta. Därför att det här är hans hjärtesak. Genast försvann spetälska från honom och han blev ren. Sedan skickade Jesus iväg honom och sa strängt, alltså på skarpen: se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Så vet du vad som hände. Han går och berättar överallt så här. Vad säger Jesus så här? Och då säger han så här. Gå nu och visa upp dig. Det är som att gå till läkaren. Låt läkaren nu dokumentera ditt helande. Det är väldigt bra att ha läkare, därför de har den medicinska expertisen, de har den medicinska aspekten och de kan bekräfta medicinskt att du är fullständigt helad. Det blir ett vittnesbörd för dem att du har kontakt med den största läkaren. Så det innebär så här för dig och mig, om du nu till exempel går på sprutor, på injektioner, du kanske har diabetes, inte vet jag, så ska du inte bara omedelbart slänga sprutorna, eller om du går och har glasögon och så tar du glasögonen och så står du och trampar på dem. Gör inte det. Du inte göra det, för tro är liksom inte att säga, ja men nu så att jag är helad, alltså ska jag sluta med allting, sluta med mediciner. Nej, fortsätt med det, men låt en läkare dokumentera ditt helande. Därför det är så här, om Gud helar din kropp från diabetes, då kommer du antagligen känna nästa gång du tar alltså ett blodsocker i ditt liv. Alltså, då kommer du känna det. Eller om du blir helad från att du inte längre har glasögon, då kommer du märka när du är helad. Oj, jag ser annorlunda. Precis. Så låt en läkare dokumentera. Men ser du Jesus här, hur han behandlar med respekt här? Om vi går till Markus 10. Markus 10. Läs om Bartimeus. Jeriko, där kommer de fram där, vers 46 där. En stor folkskara. Då satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, började han ropa, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Han började alltså ropa. Han var desperat. Han hörde, han såg ju ingenting, men han hörde. Alltså, det var mycket folk där. Hur kunde han höra att det var Jesus? Alltså när det var så mycket människor. Ja, någonting fångade Bartimeus uppmärksamhet. Han hörde, det här inte bara vanliga människor i Jeriko, utan det var någonting mer. Han hörde liksom att, alltså, de kanske sa Jesus. Alltså, han hörde på något sätt, nu kommer Jesus. Och ni vet, alltså, det gick rykten precis överallt. Att människorna som inte kunde hålla tyst om sitt helande, då gick det rykten överallt. Alltså, Jesus hade gratis reklamkampanj. Och vet du vad jag tror? Jag tror att det ska gå rykten om att Guds församling över Älvsbyn, över byarna här. Vad är det som händer i Korskyrkan i Älvsbyn? Vad är det som händer i Boden? Vad är det som händer i Piteå? Det är vad Gud vill, att vi ska få gratis reklam därför människor får höra, men de människor blir hela det här, det kommer, och så kommer tv hit, och så kommer journalister, så kommer radio och tv. Vet du, jag tror på hela mitt hjärta att det här med massmedia, det ska vara till Guds församlings, för här till Guds församlings, alltså, att det ska spridas ut, det ska gå rykten över hela Norrbotten. Vad är det som händer i kyrkorna? Jo, människor blir helade från svåra sjukdomar. Gissa om det blir köer. Vill ni se det? Tänk, det kanske står köer här ända upp till Konsum uppe här, till Coop här uppe. Men människor som är behelade, det är för Guds helande kraft det här. Det här tror jag är vad Gud vill. Att det ska gå rykten. Oj. Gud, han verkar idag. Det är någonting ändå med de här kristna. De är inte så många, men de ger inte upp. De fortsätter och fortsätter och fortsätter. Vet du en sak? Vi får inte sluta att predika evangelium. Vi får inte sluta att tala om att Jesus, han frälser, han helar och han befriar. Därför att detta är evangelium. Vi har ingen rättighet att devalvera evangelium, utan vi ska predika det fulla budskapet i namnet Jesus. Därför han har gett nycklarna. Han har gett församlingen uppdraget att lägga händerna på de sjuka. De ska bli friska. Han säger inte vilka sjukdomar. Han säger lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. Varför det? Därför Jesus, han är kvar i himlen. Han sände den heliga ande till dig och mig för att vi skulle fortsätta att göra det han gjorde. Han är densamma idag. Han har samma hjärta för människor idag. Han har samma nöd för de förlorade idag som han hade då. Det är ingen skillnad på Jesus. Skillnaden är, nu använder han sin församling genom den heliga andes smörjelse. Han ropade: tyst med dig, du står här. Här är Jesus, han är en viktig person. Gå inte och stör Jesus just nu, han är på väg här någonstans just nu. Ja, ursäkta mig, säger han. Nej, han ber inte om ursäkt, han ropar ännu högre. Alltså, han hörde inte de här människorna överhuvudtaget. Han bara tänkte en sak: jag ska fram till Jesus. Det är honom jag... Alltså, om det står 5000 här och säger till mig tyst: jag ska fram till Jesus. Hör du, låt inget stoppa dig från att komma fram till Jesus. Låt inga säga till dig: var förståndig här just nu. Lyssna inte på det här, utan tro vad ordet säger. Därför att han ser dig. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. Han tänkte så här: äntligen någon som behöver mig. Här finns det en som är desperat. Det gjorde det och sa till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Var lugn nu, det fixar sig. Då kastade mannen manteln av sig, står det. Vadå för mantel? Det var inte en kostym nu. Den där manteln, det var det yttre beviset på att han var en blind tiggare. Den manteln. Han kastade ifrån sig det yttre beviset att han var blind. Innan. Han sa: det är inte min identitet. Jag ska inte vara blind. Jag ska se. Hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom. Titta här nu. Jesus frågade honom: vad vill du jag ska göra för dig? Men snälla Jesus, vet du inte om att han är blind? Jo, det visste han mycket väl. Jag kan lova dig, Jesus visste att han var blind. Ändå har han bara att fråga honom: vad vill du jag ska göra för dig? Det är bara att bota honom. Nej, Jesus är intresserad. Vad är det du vill? Vad är det du vill? Det var flera gånger som Jesus frågade människor: vad vill du jag ska göra för dig? Vad önskar du? Ni vet när mannen vid Betesda-dammen, Johannes 5. Han har varit där hela sitt liv. Och varje gång missar han då när vattnet kommer i rörelse. Kunde inte alls gå. Och Jesus frågade honom: vill du bli frisk? Varför frågar han så på det sättet för? Ja, det kan alltid spekulera i, men jag tror att det är så här att Jesus tvingar inte någon att ta emot ett helande. Det kan faktiskt vara så här att kanske att du har en sjukdom som gör att du får kanske en speciellt ekonomiskt stöd. En del människor är sjukpensionärer idag. De kanske har lärt sig att leva med sin sjukdom som gör att de har då ekonomiskt sett, de får då pension då, för att de kan inte ta ett vanligt arbete. Det kan vara så. Sådär. Låt mig säga så här, att det är inte otro att ha det. Det är ingen skam att göra det. Och jag tror, och det var så här alltså, att ner på arken så kom det någon person som hade haft en sjukdom i många, många år och hade liksom ekonomisk hjälp då. Och kom då till pastor Gunnar Berglund och sa: kan du be till mig för helande? Ja, absolut, säger Gunnar. Inga problem, jag ska be för dig. Men det är ju så här då alltså, att om du nu då blir helad från den här sjukdomen, då kan ju du ta arbete. Därför att då är du fullt arbetsför. Jaha, okej, okay, är det så? Så att jag får inte vara hemma då fastän jag är helad då? Nej, du kan ju inte få någon ekonomisk bidrag om du är helad. Därför att du får det för att du är sjuk. Och den kvinnan ville inte bli helad. Ja. Det var kanske ett litet sidospår. Men alltså, Jesus han frågar, vad vill du ska göra för dig? Alltid när vi ber för människor på arken eller vad den säger, då frågar vi, vad vill du att Jesus ska göra för dig? Vad är din sjukdom? Därför att det är viktigt att vi liksom förstår det. Att vi liksom inte bara be liksom främmande böner, utan att vi ber konkret. Har man ont i magen, då ber man för magen. Då ber man inte för huvudet. Det är så viktigt, det är viktigt som till exempel om någon ska be för dig, berätta vad är det problem, är det ryggen, är det diabetes, är det magsmärta, är det cancer, vad den är, berätta för förebyggaren, berätta för Jesus, bota mig från det här. Han sa, jag är blind, jag vill ha min syn. Då säger Jesus här, gå, din tro har frälst dig. Vad består hans tro i? Jo, han gjorde uppmärksam på Jesus. Ge mig min syn, David så förbarmad över mig. Det är tro att ropa på Jesus. Vad gjorde han sen? Han kastade av sig manteln som vissa sa, det här är inte min identitet. Och så gick han fram till Jesus och sa, jag vill ha min syn. Märker du att tro inte så krångligt egentligen? Tro är egentligen väldigt, väldigt enkelt. Säg till Jesus vad du vill, rakt upp och ner. För om du säger till Jesus, bota mig, det betyder att då tror du att Jesus kan bota dig. Alltså om du inte liksom tror att han kan bota dig, då tror jag liksom att det är väldigt, väldigt svårt att gå fram till Jesus och säga det. Om du inte tror att tandläkaren kan laga ditt hål i tanden, då går inte du till tandläkaren, du gör inte det. Om inte du tror att en bilmekaniker som är utbildad på ett visst bilmärke kan laga din bil, då går inte du till verkstaden. Nej. Utan du tror att den här är utbildad, den här kan sin sak. Han har läst på, han har gått en utbildning, han vet bilen utan och innan. Han vet om en tandläkare vet hur en tand är uppbyggd. Han vet varför det gör ont. Och dessutom, de kan ta fotografier. Och samma sak här, du kan lita på att Jesus vet vad du behöver. Jesus vet din situation, berätta för honom. Det är tro. Tro är väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Det är att man tror att det här kan inte jag, men Jesus, det här kan du, Jesus. Halleluja. Oj, jag märker att tiden går iväg just här. Men ni ser här hur Jesus behandlar människor med respekt. Det andra här som handlar om helande, som är viktigt att ta, det är försoningens verklighet. Alltså ingen försoning, ingen frälsning, inget helande. Allt bygger på försoningen. Och du får själv läsa sen nu här hemma nu Jesaja 53, vers 4-6. Men det som står där, vi kan vara sen bara läsa en vers där från Jesaja 53 där. Så ska du se, för det här var alltså en profetia som Jesaja talade ut många, många hundra år innan det gick i fullbordan. Jesaja 53, vers 4. Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig och så vidare. Han tog våra sjukdomar och våra smärtor tog han på sig. Där talades det ut 750 år innan det hände. Så går vi framåt till Matteus 8. Matteus 8. Där står det Jesus botar sjuka, vers 14, Matteus 8, 14. Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då släppte febern. Hon steg upp och betjänade honom. När det blev kväll kom han till honom med många besatta och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka. För att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Vadå? Jo, han tog på sig våra svagheter eller sjukdomar och bara våra sjukdomar. Där har du uppfyllelsen från Gamla testamentet. Alla löften blev uppfyllda genom Jesus Kristus. Kan du se det? Och när Jesus fick törnekronan på sig så var det för människor idag som bär på psykisk ohälsa. Alltså det här med törnekronan hade egentligen ingenting att göra med syndaproblemet. Utan det var själva för psykisk ohälsa, alltså för psykiska problem som Jesus. Alltså allt samma som skedde före korsfästelsen var för människor. Alltså det står genom Jesus så är vi helade. Alltså såren efter spikhålen, efter sidan, det var för helande. Men det var inte bara det som hände. Han blev slagen, han fick en törnekrona på sig. Och allsammans när han var i ett semane det, och hade sån ångest att han svettades blod, står det. Det var för människor som hade djup ångest. Väldigt många människor idag har fruktansvärd ångest att de önskar sig döden. De orkar inte leva. Till och med en sån ångest tog Jesus på sig. Så Jesu försoning, det själva, där har du själva frälsningen, alltså det här med arvsynden, med syndaproblemet, men också med kroppens helande, med själens helande. Det allsammans inrymmes i själva försoningsverket. Och det står också i Galaterbrevet 3:13 att Jesus, han blev en förbannelse i vårt ställe. För det är så skrivet att förbannad är var en som är upphängd på trä, står det. Så Jesus blev till förbannelse. Han tog hela förbannelsen på sig själv för att vi skulle få uppleva välsignelse. Vet du att helande, det är en välsignelse. Det är välsignelse. Och det står att ni är välsignade, står det, med all den himmelska världens andliga välsignelse. Hur ska vi kunna förmedla helande till människor om inte vi har fått bli välsignade med helande? Utan vi har fått det av Herren som en välsignelse, för all förbannelse tog Jesus på sig. Så Jesus var till exempel försoningen, det tredje, den helige ande och nådegåvorna. Pekar också mot helande också. Och det står att Jesus var smord. Om du läser Apostlarna 10 och 38 så står det att Jesus gick omkring. Han var smord med den heliga andes kraft. För Gud var med honom. Han gjorde gott, står det. Och botade alla som var under djävulens våld. Apostlarna 10, 37, 38. Och nu vet när Jesus blev döpt av Johannes döparen i Jordan. Så när han stiger upp ur vattnet så vet du, så kommer den helige ande över honom som en duva, står det. Och det står att den helige ande kom över Jesus. När du och jag blir födda på nytt, då flyttar Guds ande in i ditt och mitt hjärta. I oss. Men här kommer den heliga ande över oss. Och nu är på pingstdagen, vad hände då? Jo, tungor som av eld fördelade sig och satte sig över vaken. Vad är över? Jo, när det står över, då talar det om tjänst. När anden kommer över dig, när den heliga anden kommer över er, står det hos 1:8, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Alltså, det handlar om tjänst. I Guds rike. Så när anden kommer över Jesus där, då handlar det om, där blir hans mod till tjänst. Blir han. Det är ett uppdrag. Anden är kopplat till uppdraget. Och det finns många liksom exempel här om hur den heliga ande verkar. Andens nådegåvor, vet du att de behöver vi ha i vardagen. Vi behöver verkligen ha den heliga andens nådegåvor till människor. Tänk att du sitter och vittnar för en människa som inte känner Jesus. Vet du, där har du en helig ande som en hjälpare. Då kan han uppenbara en sak för dig. Han kan ge dig kunskapens ord för den människan. Att det är någonting som du inte vet om är naturligt överhuvudtaget. Så får du tilltal från Gud. Kanske någonting som har hänt, kanske som inte han har berättat. Jag upplever det här, stämmer det här? Hur kan du veta det? Ja, det vet inte jag, men Gud vet det. Stämmer det här? Ja, det stämmer. Ja, Gud berättar det för mig. Vad tror du händer då? Då ser den personen, ja men Gud ser ju mig. Han vet allt om mig. Människor mjuknar där Guds ande får verka. Och han är din hjälpare. Och det står så här, att var ivriga, står det, att få de andliga nådegåvorna. Sök dem, längta efter dem. Om du har en kallelse om helande, våga be Gud om hebreerbrevets nådegåva. Våga be Gud om trons nådegåva. Därför att om du inte och jag längtar efter nådegåvorna, jag lovar dig, då kommer inte över dig och mig. Därför att det är gåvor av nåd, det är gåvor. Alltså då finns en helig ande, men det är gåvor, men du och jag behöver längta efter dem. Tack Jesus. Det sista som också handlar om helande, det är Guds ord och löften. Att alla Guds löften, först annars inte att 1 och 20, har fått sitt ja och amen i Kristus Jesus. Och det här är väldigt starkt sammanhang. För det handlar alltså om att det står, alltså Paulus, han ville komma till Korint och besöka dem. Men så säger han så här, att tyvärr säger han så här, jag kan inte komma. Jag hade lovat det, säger han så här, men någonting har hänt just nu, och det, han sa så här, det går inte just nu, det kan bli senare. Och då kan man tänka sig så här, att ja, men du lovade ju. Ja, säger Paulus, jag lovade, men då står det också så här med att Guds ord och löften har fått sitt ja och amen. Han säger inte först ja Jesus och sen plötsligt går han och ändrar sig. Du vet, Jesus kan inte ändra sina löften. Han kan inte nog säga, jag lovar dyrt och heligt att jag ska göra detta, men någonting hände här. Därför att om vi sätter vår tro till Jesus, hans löften, och så går han och alltid och ändrar sig, vad tror du händer då med vår tillit till honom? Jag tror att den blir totalt förlorad. Alltså, du litar på en person om den personen håller vad den lovar, eller hur? Du vill säga att den är trovärdig. Gud, han är trovärdig. Och han är så trovärdig att han har sagt så här, att jag säger ja till alla mina löften, men jag säger också amen till honom. Och det här ordet amen, vet, det står så här, amen, ske, allt så betyder det. Det är stadfäst, låt det nu ske. Alltså Jesus säger, låt nu mina löften bli stadfästa i ditt liv. Så han backar upp sina löften, därför Gud kan inte förneka sig själv. Johannes 1 och 1, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Så om Jesus nu då inte står för sitt ord, är han då ordet? Nej, eller hur? Han är ordet i sig själv. Alltså han, i sitt väsen är han ordet. Han säger, jag är ordet. Hans namn är Guds ord. Därför så är vi på säker mark när vi talar om detta med helande. Jesus är vårt exempel, vi har försoningens ämbete, vi har den heliga och nådegåvorna, och vi har också Guds ord och löften. Det gör att vi kan vara väldigt frimodiga när vi ber för sjuka människor, när vi ber för varandra.